Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Du Mattias, ska vi berätta om den gästen vi hade som hade det konstigaste namnet på sitt barn? Kommer du ihåg det?
Nej, vad var det?
Vi hade en fritänkande, spännande människa som hette Fredrik Markus här och pratade. Mm. Och han hade en son som han hade döpt till Markus. Markus hette han då. Och var allmänt känd i mediebranschen som Dubbelmackan.
Ja, det är klart.
Briljant. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Det är jag som är Charlie och du som är Mattias.
Och det är jag som är Mattias.
Ja, ja. Hur är det att vara Mattias idag?
Ja, men det är toppen. Ja. Det är, jag tycker det känns bra. Året har börjat bra. Det har varit lite kaos hit och dit med alla möjliga grejer och Trump och allt vad det är för någonting. Men det börjar vi vana vid. Och coronan hänger ju i, så att, men bortsett från det så är det bra. Jag får ju lägga ännu mer timmar på serier, och det tycker jag är ju fantastiskt.
Men du, apropå serier då, du tipsade mig för några veckor sedan i podden att jag skulle kolla på The Undoing, som du sa var så jädra bra.
Ja.
Såg du klart den, eller?
Ja, ja.
Tyckte du inte att slutet var... Jag tyckte så här, fan, jag kände sista avsnittet var lite så här... Jag vet inte. Eller?
Jo. Jag håller med dig. Jag var besviken, för jag tyckte den började så otroligt starkt. Mm. Och sen trodde jag mig veta att det var... Ska vi inte spoila något här då? Eller, jag säger ingenting, men jag trodde att jag visste vem som var mördaren. Men,
ja, du trodde nog samma som jag. En lång karaktär.
Ja, ja. Mm. Och slutet blev ingen höjdare. Men vad fasan, det var ju underhållning på vägen, tänker jag.
Ja, okej, okay. Vi säger
har du
det.
Inte sett, jag har ett tips till då till alla lyssnare också, ja. och till dig. Om du inte har sett den så heter den Your Honor och ligger på HBO.
Vad får jag då?
Då får du en hårdkokt, tuff rulle med ganska rejäla intriger. Skitbra. Den är riktigt, riktigt bra. Jag har faktiskt inte sett slutet än, så jag vågar inte riktigt yttra mig om det. Men so far, jag tror jag har sett 5 avsnitt.
Men hur hårdkokt är den? Förra gången du såg en hårdkokt serie slutade du med att du började åka omkring med baseballträ i bagageluckan.
Nej, inte riktigt så. Men den är lite, det går inte att beskriva. Den är jävligt unik, skitbra. Ja. Your Honor, HBO.
Nu är ju vi inte en film- och tv-seriepodd.
Nej.
Nej. Men kanske, så att, vi,
tyvärr höll jag på att säga.
Tyvärr
det är
det
så roligt.
Ja, det hade varit roligt. Ja. Men vi har något annat kul. Vi ska ju, och vi, idag har vi ju jävla vad vi har fin besök i studion, kan jag säga.
Mm, ja. Verkligen. Och betydligt allvarligare ämne att snacka om också.
Mm. Kan inte du göra så att du inleder, eftersom du är ju ändå den av oss som är störst sportnörd. Men här behöver man inte vara sportnörd för att veta vad det här är för bröder. Det visste till och med jag som bara kollar på sport när det är OS typ. Inte ens för mig var det oklart. Men för dig är det ju liksom verkligen julafton.
Nej, men jag är ju ett fan av båda. Jag känner dessutom den ena lite grann sen förut. Och om den andra brodern är lika nice som den som jag känner, så är det ju två fantastiska brorsor. Så enkelt är det. Nej, men vi behöver inte hålla på det här länge. Det är ju helt enkelt brottabröderna Martin och Jimmy Lidberg. Varmt välkomna!
Tackar!
Tack så mycket!
Jag svamlade in där lite grann. Men jag hoppas ni förstår vad jag menar. Vi känner ju varandra lite grann sen tidigare, Martin.
Absolut!
Du har ju varit med och förhandlat för mig till och med, Mattias, genom åren.
Ja, just det. Ja, just
lite tv-program och grejer.
Hur gick det då?
Det gick fantastiskt. Ja, jag försökte själv, men sen när man kopplade in Mattias, då började man tjäna pengar.
Ja, det är bra.
Ja, det är väl här.
Men ni är ju här också för att berätta. Vi är väldigt spännande. Det ska bli väldigt spännande att få höra om boken. Och hur det kom sig och sådär. Men ni är också på gång med lite träningsanläggning och grejer. Kan du inte berätta lite om det?
Jo, det är väl, jag och Jim har ju lite olika projekt då, men det här är ett projekt som jag gör tillsammans med ett par kollegor. Alltså vi öppnar två stycken träningsanläggningar, eller ett sportcenter som vi säger. Och det är, de två första anläggningarna öppnar vi ute i Bromma nu. Och det är framförallt idrottare som vi ska förflytta och hjälpa och nå sina mål och drömmar. Så att där har vi allting i stort sett. Man ska kunna gå till ett ställe och få hjälp med den fysiska träningen, fystester, mental träning, blodanalyser. Är man skadad så ska man snabbt kunna få hjälp och läkare och så vidare. Så att,
ekonomi, förhandling.
Det är också till viss del. Ja, kanske inte, men till viss del. Försäkringar och så vidare. Det är en djungel där också för idrottare. Så att rådgivning av olika slag då.
Ja. Absolut. Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv liksom? Finns det vanliga dagar eller?
Nej, det finns inga vanliga dagar. Det är någon som ringer och vill ha hjälp med träning och upplägg, och så ringer någon annan och vill ha hjälp med något annat. Men jag älskar med det här att bygga bolag.
Ja.
Och sen kombinera det med att kunna vara med och stötta och hjälpa människor att utvecklas och nå sina mål. Det är fantastiskt med den kombinationen tycker jag. Mm.
Hur mycket hänger ni två ihop på dagarna?
Ja, alltså kanske inte sådär på daglig basis, men vi överlappar ju lite även på de olika affärsprojekten. Så jag håller ju på att jobba med hälsokost. Så vi öppnar vår fjärde butik nu snart på Roslagsgatan. Och sen e-handel parallellt med det då.
Sen vad heter den då om man vill gå in och titta på
naturprodukter.se.
Och om jag bara ska köpa en produkt i för att hålla mig fit nu, vad är det jag ska vad börjar man?
Ja, men just nu är det D-vitaminer som är här i Sverige, det är så mörkt och lite sol så nästan alla svenskar går ju runt med D-vitaminbrist.
Mm.
Så att det är väl det viktigaste om man ska nämna en, men
coronatider också.
Ja, det ju, har visat sig vara viktigt för just skyddet då, mot olika virus och corona nu inte minst. Men så att jag blev väl lite som Martin, entreprenör direkt efter idrottskarriären. Men jag har också behållit ett ben i idrotten då. Så jag har jobbat med Hammarby fotboll. Det har varit varierat lite halvtid upp mot heltid, lite så parallellt med bolaget då. Så att jag är även en fot kvar
som fystränare då eller?
Ja,
som,
precis. Så att det är väldigt kul att inte släppa idrotten, utan man har ju så mycket kunskap där och det känns liksom som att man vill ge tillbaka, så det finns liksom en säck att ösa ur, så att det benet är jag rädd om. Och
vi vill få in brottningens pannben även i fotbollen.
Ja,
det är ett hårt arbete. Det kan behövas.
Men inte greppen kanske riktigt.
Nej, precis.
Men det vart ju lite si och så för Hammarby den här säsongen, eller hur?
Ja, den här säsongen. Nu ska jag skryta lite här och passa på. Man fick ju säga vad man ville här, så man fick slå sig på bröstet lite. Nej, men de två första åren som jag jobbade gick det väldigt bra. Vi gjorde ju våra bästa år sedan SM-guldet då, 2001. Så att 2018-2019 hade vi två riktigt bra år. Men i år var det lite sämre. Så att vi får ta igen det nästa år.
Jag har en tes om att just det här när man får spela för tomma läktare, att de stora lagen skulle kunna faktiskt drabbas mer av den känslan. För att de är vana med, särskilt Hammarby som är ett sånt enormt, det är väl Sveriges starkaste publikgäng liksom, att jag vet inte om Malmö ligger där uppe i toppen också, det är väl fler. Men just att de här stora etablerade klubbarna som har så oerhört mycket publik och är vana med det skulle drabbas hårdare.
Det ligger ju någonting i det. Sen letar vi inte ursäkter, utan vi letar ju förbättringsområden. Men det är klart att någonstans så ligger ju något i det. Jag menar, vi kom in på Tele2. Det var ju över, jag tror vi hade ett snitt på 23 000 eller någonting 2019. Det var ju alltid över, alltså 25 000 pers där som skrek. Och sen kom in där helt tomt liksom. Det är svårt för spelarna att hitta den här sista procenten energi. Man tycker att de ska kunna göra det ändå, men det är inte så lätt. Alltså. Så det är klart att lag som Hammarby och några få till blev lite hårdare drabbade. Så att, ja, det kände vi av.
Mm. Ja, jag förstår det. Men vi måste ju också en gång för alla också utröna nu då. Vem av er hade den bästa brottarkarriären? Kan ni inte skryta lite nu bara och berätta hur bra ni var?
Ja, det beror på hur man ser på det. Jag tror
man räknar väl bara OS-medaljer, va?
Ja,
inte så?
Ja, precis.
Nej.
Ja, Jimmy har ju faktiskt en mästerskapsmedalj mer än vad jag har.
Stopp, två.
Nej, två, okej, nu fick jag det.
Men som sagt, han kommer komma in på den andra delen. Så fortsätt.
Så att, nu måste jag börja räkna här hur jag ska räkna om på det där sen. Ja, men i alla fall, nej men sen så, så Jim har ju fler mästerskapsmedaljer då. Men sen så har ju jag VM-guld och EM-guld. Så Jimmy fattas ju tyvärr de här guldmedaljerna. Men även om jag brukar säga att han är ju egentligen den moraliska världsmästaren, för att två av dem som vann VM när Jimmy tog, en gång när han tog silver och brons då, så åkte de dit för doping senare då. Och inte minst så ledde han mot den ena när det var 7 sekunder kvar, Jimmy. Och sen så åker Ungern dit, inte han vann i ren alltså på VM, men åker dit någon månad efteråt. Och då är ju klart, jag menar, man bör ju inte dopa efter ett VM, så att...
Ja. Nej, verkligen inte. Men om ni skulle brottas nu då, hur går det? Ja. Om ni skulle gå upp i ringen?
Ja, det blir nog en tuff batalj. Eller?
Ja, det hade nog varit tufft. Nu har ju båda två, man har ju sett sina glansdagar.
Men båda två i sina glansdagar då? Man tar bästa dagen på er båda, om man hade ställt upp er på varför sidan.
Det är så många år mellan oss, så vi möttes ju inte riktigt någon gång när vi var...
Så nu kan du säga precis vad du vill, för vi kan aldrig ens
dubbelkolla. Nej, men om vi säger så här, vi hann ju mötas 6 gånger, tror jag. Martin vann ju 5 av dem. Ja. Men... jag lyckades ju vinna en i alla fall. Och sen är han ju 9 år äldre. Så. Men det hade ju varit kul kanske att mäta när båda två liksom var så här på toppen. Men det gick ju inte eftersom det skilde så många år emellan. Ja.
Men vi var ju otroligt... alltså vi var ju väldigt, väldigt olika som brottare. Jimmy var ju den här taktiken, otroligt mentalt stark. Han kunde liksom nöta ner sina motståndare. Så mötte han en halvbra gubbe, då vann han med sina 1-2 poäng. Och mötte han en världsmästare eller olympiskmästare, kunde han vinna med 1-2 poäng också. Mm. Medan alltså jag var lite mer kastmaskin, explosiv och så vidare. Och det smällde lite mer, så lite mer publikaktig då kanske. Medan Jimmy var mycket, mycket mer, återigen, taktisk och mentalt stark. Han var alltid bäst när
det gällde. Får göra om det ett aktiespråk. Det är som att investera i en sån här chansaktie. Så bara åker upp och ner på börsen. Men jag var den här stabila, vet du.
Ja, nej, men det var svårt.
Indexfonden.
Indexfonden liksom.
För mig var det svårt. För här i Sverige så, utan att försöka slå sig för mycket bröst, men så bollade man ut alla. Och sen när man kom internationellt, då mötte de 3-4 bästa i världen. Då trodde man att man skulle kunna... man var ju van att brottas på det sättet, som en kastmaskin. Men där behövde man vara lite mer taktisk. Så det tog några år för mig att just lära mig det här. Och liksom och kunna stänga butiken när man leder med 1-2 poäng. Och inte behöva kasta någon mer.
Men även om ni har sett era glansdagar, om de är bakom er, så ni kan fortfarande göra kullerbytta, eller?
Jajamensan.
Volter också.
Volter. Idag fick jag en utmaning. Jag skulle gå på händer 20 meter. Det är inget grejer faktiskt fortfarande.
Ja, shit.
Mattias, jag kan med svårighet gå på fötter 20 meter.
Men ni måste ju berätta om boken. Vad berätta? Hur kommer det sig att ni skrev den här och nu?
Varför nu? Efter alla dessa år, plötsligt... För från utsidan känns det som om det är plötsligt som så här... Oj, hade ingen aning om att det här har liksom pågått. Jag har sett det 100 gånger och har inte ens tänkt tanken på att det fanns andra stories. Vad var det som ledde fram till...
Nej, men det har varit en process. Jag och Jimmy har ju... Det är någonting som vi har fått levt med hela vårt liv i stort sett. Det som vi har varit med om vid sidan av brottamattan. Och det formade oss otroligt mycket, och vi tyckte med allt som händer i samhället idag, och inte minst allt från gängkriminalitet och utförandeskap och allting, och vi hade också en tuff uppväxt, så tänkte jag att vi tror att vi skulle kunna inspirera väldigt många människor med våran berättelse, att se att allt är möjligt oavsett bakgrund och historia, att det faktiskt går att ta sig fram i livet och lyckas bli bäst i världen bland annat, eller som exempel som vi lyckades med då, i vår idrott då. Men sen var det mer en tillfällighet. Det var ju faktiskt, tanken började från början, att vi satt och pratade med en författare, Sulo, som skrev boken om Lennart Johansson. Och han känner till vår far, han känner till mig och Jimmy då, och vi satt och fikade och träffades några gånger på Lisas café då, Lisas grabb heter det nu då, på Söder. Och han var ju jätteintresserad och ville veta mer och mer och ställde mycket frågor och sådär. Och till slut sa han, ni måste bara, det här måste ni berätta i bokform. Det här får inte gå i graven. Och då föddes idén och helt plötsligt. Sen var det ju en process på ett par år, Jimmy.
Ja, nej men precis. Det var ju så, på så sätt tror jag att vi började en liten annan ände än många andra. Att, vi hade ju inte tänkt att liksom paketera ner det själva, utan vi satt ju mer och bearbetade under karriären. Hade också saker, när man är mitt uppe i saker så hinner man inte alltid reflektera hur sjukt vissa grejer är. Och, och allt. Så att när vi satt och pratade och när Sulo blev lite involverad där, då började man liksom tänka så här, shit alltså, hur fan klarade man det där? Och så började man liksom återuppleva allting. Så att det började liksom på det sättet, på något äkta sätt där. Och sen så var det ju han som ledde in oss till att det här måste ni ju paketera och liksom skriva.
Så. Men även om det inte har varit ute för allmänheten, har liksom, om man känner er, känner man till detta? Om vi hade liksom, ja, era vänner, har det funnits någon skam eller liksom att inte människor ska veta om detta? Har det funnits någon oro för att det ska komma fram eller liksom...
Jag tror så här, alltså det jag har märkt efter boken, det är att såklart de som har varit oss närmast, vänner och liksom yttre familj, släkt och sådär, den innersta kärnan såklart känner ju till, men de andra, de har ju känt till fragment och sådär, men det är först nu de liksom har kunnat pussla ihop ett och ett, och det är många som har ringt och hört av sig, nu förstår jag liksom det här och det här, men vi höll ju väldigt mycket inom oss själva, och det tror jag beror på, vi har pratat om det tidigare också, men dels lite skammen, att liksom, det här är ingenting som att man vill prata om någons missbruk och om att farsans eskalerade skulder då inom spelet och allting, så det är ingenting som man liksom är stolt över att gå runt och prata, som man höll väldigt mycket inom sig. Sen tror jag också att brottningen fick bli en fristad på något sätt, där liksom, där man tog ut så mycket av det man gick och bar på, och då ville man liksom inte blanda de två världarna, utan då fick brottningen verkligen bli den andra världen liksom.
Nej, men precis som Jimmy säger där, jag tror att brottningen, vi fick ju en balans i och med det vi var med om vid sidan av brottningen, och där kunde vi leva ut och må bra och få struktur och ramar och sånt som saknades i vårt liv vid sidan av brottningen då. Så det kändes jobbigt att prata om det, så vi valde till slut att lägga locket på. Vi orkade inte ens prata med varandra om allt som hände, med allt från hot och ja, från att man stort sett inte kunde betala räkningarna, man visste inte från ena dagen till den andra kommer vi kunna bo kvar, och saker kom och gick, och så att det blev ju en otrygghet på så sätt då.
Sen, men hur var det då, var era föräldrar skilda eller var de ihop?
Nej, mamma och pappa levde ihop, och mamma gjorde ju allt för att hålla ihop familjen då. Medans pappa ägde ju flera av de här illegala spelklubbarna i Stockholm. Så att,
ja, vi måste berätta själva historien. Ah, okay. Inte till, så, ska vi börja där då? Boken heter, får ni hjälpa mig?
Brotta bröder, en fight för livet.
Och vad är fighten för livet? Det är ju inte ringen i första hand vi pratar om här, utan vi pratar om en annan fight. Liksom.
Jo, men för att ta det lite korta, man får ju följa oss från barndomen och fram till... Ja, när vi står på toppen av vår idrottskarriär, Martins VM-guld 2003 och sen min OS-medalj 2012. Och det andra spåret är ju liksom det här parallella spåret, och det är framförallt vår pappa som står i centrum där. Och hur han drar in familjen i mer och mer problem i och med hans missbruk, som är spelmissbruket, som är själva grundmissbruket. Och som Martin nämnde lite snabbt där, det börjar med att han drev illegala spelklubbar och var väldigt involverad i Stockholms undervärld väldigt tidigt då, med de här klubbarna. Då är vi på 80-talet, liksom in på 90-talet. Och sen så eskalerar det här på olika sätt fram på slutet på 90-talet, 2000-talet. Då det byggs upp enorma skulder och skulder som säljs till kriminella, och vi blir indragna och ja, jagade, och han måste gömma sig. Och det, alltså, det blir en soppa av allting, ett korthus som rasar mer och mer. Så det är två parallella spår kan man säga i boken som knyter ihop våra liv och allt det vi har varit med om. Och som är liksom den här balansen däremellan, att det som gjorde oss stark vid sidan om kunde vi på något sätt ta ut i brottningen. Så att han har lyckats väldigt bra också, våra medförfattare måste säga.
Theodor Lundgren.
Ja, precis. För att han har lyckats knyta ihop det här som liksom från det vi har berättat till att göra liksom det i en berättarform, så att det blir väldigt spännande att följa med. Och utifrån mitt perspektiv och utifrån Martins perspektiv, och det skiljer ändå 9 år mellan oss.
Så kapitlerna hoppar ju mellan mig och Jimmy. Det har ju inte varit en lätt bok att skriva, där vi tre tillsammans har skrivit den här och skickat ljudfiler, och han har intervjuat oss och vi har skrivit, han har skrivit. Men Theodor tog ju vår historia så verkligen till hjärtat, och det var ju en förutsättning att vi skulle orka berätta, och saker som man liksom har förträngt som har helt plötsligt kommit upp till ytan. Så att för oss blev det ju samtidigt en bearbetning, och jag kände att jag och brorsan kommer han ännu närmare när vi kunde liksom börja snacka om det här som vi inte har kunnat prata om tillsammans och genom åren då.
Sen ska man ju nämna en sak till också. Sen var ju tajmingen också lite, eftersom När det var som värst där med pappa, då var ju han hotad till livet från flera håll och sådär. Men sen så, vi har ju inte velat liksom kanske gå in på exakta detaljer, men vissa delar löste sig, bland annat genom en finansiär som gick in och löste vissa skulder, och Martin hjälpte till på vissa sätt och så att vi fick det här till slut att liksom så här lugna ner sig, det som var liksom så här verkligen ja, men på nålsögat liksom, där han levde liksom varje dag som om det kunde vara den sista. Så att det, när han fick landa lite där och han började ta tag i sitt missbruk för första gången, genom missbruksenheten här i Stockholm och genom att mamma faktiskt lämnade han till slut, så att han studsade på botten. Så när vi kom fram då 2018, när vi började skriva boken, då kände vi att det var rätt timing också, att vi hade det här ganska långt bakom oss, i alla fall den värsta delen. Sen kommer ju farsan vara skuldsatt ändå liksom resten av livet, och det är vissa saker han kämpar med än idag. Men han har gjort en jävla resa, och då var det också rätt timing på så sätt att kunna släppa boken. Det hade inte varit möjligt 2012.
Hur mycket relation har ni med pappa idag? Är han liksom en del av ert liv?
Ja, vi har en relation med pappa idag. Jag tror att vi skriver om det här i boken också, men jag blev ju medberoende med farsan. Jag åkte hans berg- och dalbana, som vi skriver om i boken, även hans Jimmy blev mer aggressiv och förbannad och bitter och sa vi måste klippa banden, han förstör våra liv. Och var ju liksom jäkligt, ville ju, ja, vände farsan ryggen då. Så vi hade olika förhållningssätt då, jag och Jimmy då. Men idag har vi kontakt, och jag har väl haft en lite kanske närmare kontakt med farsan då. Men nu också i och med boken, så var det en stor besvikelse för honom i början också. Att vi ska lämna ut det här och varför och så vidare. Men nu har det landat väldigt bra även hos honom. Och vi sa att du kommer få upprättelse, folk kommer förstå. Alla människor som du har gjort illa och skadat på vägen och blåst genom olika affärer. Och så kommer fler och fler förstå varför det har hänt. Man måste skilja på en person som har ett missbruk och den grundläggande personen. För det här är en fantastiskt fin och godhjärtad människa i grund och botten. Men som vi vet med alla missbruk, så får den fram djävulen igen.
Vad var det för typ av missbruk då? Var det alkohol eller var det andra droger?
Spelmissbruk. Och det som... Men sen så är det ju sådär att när du har såna otroliga skulder, folk jagar en och ska ha ihjäl en, då till slut så ofta så vandrar missbruk över till någonting annat. Så från ett spelmissbruk så blev det även alkohol, matmissbruk och så vidare. Så att, men det är ju spelmissbruket som är grundläggande, och det är ett fruktansvärt missbruk.
Men om man skulle beskriva själva missbruket, så här, liksom, om man ska försöka sätta sig in i huvudet på en spelmissbrukare, vad är det som driver?
Jag kan ge ett exempel där. Det är ju egentligen dopaminkickar som man söker. Och ofta många gånger så har de här människorna någon form av depression, som de kanske inte då har fått bearbetat eller arbetat med, utan så länge de har det här missbruket så kan de liksom trycka undan det här istället för att faktiskt ta tag i kärnproblemet då. Men för att ge ett exempel, det var ju så att pappa kunde ju vara så att om inte han hade en spelkupong i handen, då hade han svår ångest och kunde inte sova. Men så fort han fick en spelkupong, då var som allt rann av han. Precis som en knarkare som får sitt heroin, så blev han alldeles lugn i hela kroppen. Och det tog ju många år innan han kunde erkänna att han hade ett missbruk. Det är ju det absolut käraste de har. Men för att kunna vända någonting så måste man ju såklart se problemet och våga erkänna att jag har det här problemet, jag är missbrukare. Och pappa, det blev ju så illa, så han hamnade ju på gatan till slut. Och först när man är så långt ner i skiten som möjligt, det är då man brukar kunna, då finns det bara en väg, och det är uppåt.
Och det är också, det är också en av de här beröringspunkterna varför jag kände också att det var viktigt, för att det är ett missbruk som är lite missuppfattat också. Att det har de också sagt när vi har varit och pratat med de här som jobbar med det här, att just de här påslagen av dopamin och de här signalsubstanserna som är precis samma om man tar starka droger, det, de är oftast mätbara på ännu högre nivåer för spelmissbrukare. Och det är ju ett missbruk som är väldigt lättillgängligt också. Idag kan du ju logga in på vilken internet, alltså hur snabbt som helst, så är det på en online-sida där du kan spela för hur höga belopp som helst. Det var ju i alla fall lite svårare på när farsan inledde den karriären, för då var det ju liksom att man skulle ta sig till någon svart klubb då. Men nu som sagt, det är väldigt många där ute som har problem med det här missbruket, och det är väldigt viktigt att belysa det. Och det var,
Ja, verkligen. Men hur var det för er? Jag tänker ändå att hur ni kunde lyckas så otroligt bra med era idrottskarriärer. Var pappa engagerad också i brottningen, eller var det någon helt fri? Gick ni dit på helt... Alltså, var han brottare i början, eller var han med er på brottarresan liksom? Eller gick det ut för allt eftersom?
Nej, men pappa har ju aldrig varit brottare, utan det var jag som började med brottning, och sen lurade man in brorsan då, till samma sport. Men han var väl inte engagerad när vi var yngre. Mamma var ju med överallt och hade ett jätteengagemang, och vår morfar också, som tyvärr inte lever idag, var ju väldigt engagerad. Men sen när vi blev äldre och kom in i seniorlandslag och så, då började pappa bli mer och mer intresserad, eller även som junior då, till viss del, så då var han med en hel del då. Men på grund av det som hände så, och hans missbruk då, så hade han ju svårt ibland. Vi visste ju aldrig från ena dagen till den andra vad som hände med farsan, och vi var ju alltid oroliga att någon skulle klippa han eller ta han, eller det fanns ju en hotbild hela tiden. Vi hade ju också planer på att flytta han utomlands och byta namn och identitet och allting på han då. Så att de planerna fanns ju också då.
Men jag tänker också, det är ju inte så här, även om brottning är väl inte den klassiska dyr, alltså det är väl inte känns som en dyr sport, men ändå tänker jag att det krävs ju sina pengar om man ska göra sina resor, om man ska åka utomlands och allting, och då är det ju många gånger så är man ju beroende av att ha ett, ja, men föräldrar som kan supporta och backa upp den biten. Men det lyckades de med, trots
alltså, trots det. Farsan, det har ju passerat sådana otroliga summor i hans händer, det vågar man ju inte ens tänka på, men vi pratar ju om liksom, jag vet inte om vi har gjort några överslag någon gång, där kan du bättre än mig Martin, men vi snackar säkert att det är liksom spel som kommer och går ur händerna för 30, 40, 50 miljoner om året ibland. Alltså det är ju enorma summor. Så att han har ju alltid kunnat lägga undan pengar så här för att lösa det viktigaste, men sen, du vet, de höjer bara insatsen så att de kan vara helt tomma nästa sekund. Så att det var ju stunder då liksom, som jag kommer ihåg från uppväxten, när mamma var helt panikslagen, att visst kanske hyren och det där var inne, men sen helt plötsligt så var farsan, han hade förlorat allt, så då kunde man knappt liksom handla hem mat liksom. Sen andra gånger så flög det fram 4 Rolex-klockor och så skulle vi dra på semester liksom. Så det var ju så jäkla mycket upp och ner liksom. Och det där är ju inte så bra för ett barn heller, för det blir ju den här otryggheten att aldrig veta riktigt var man befinner sig liksom.
Jag läste ett utdrag där ni berättade att han inte hade körkort, men han hade till vardags en taxi som stod på gatan med taxametern på, men han låg in och sov så att han alltid bara kunde gå in i taxin när som helst. Ja. En privatchaufför på taxameter liksom.
Ja, nej, men han hade, alltså pengarna, det finns inget värde i det. Det pengar, det är någonting som kommer och går, och det står för honom då. Och han hade, precis som du säger, han hade ofta en taxi, den stod, han gick upp och sov ibland och så. Sen hade han ju haft i alla år egna chaufförer. Han har inte velat ta körkort, så han har haft liksom chaufförer som han har pröjsat. Så vi har ju en väldigt, väldigt speciell uppväxt som också, vi har levt i en otrygghet och sådär. Men det har också format oss, och det står ju också i boken där pappa själv säger, tror ni att ni hade lyckats med era karriärer om ni inte hade upplevt det som ni har gjort? Så att samtidigt så gjorde det väl oss starka också, formade oss. Oavsett om man inte vill att någon ska uppleva det som vi har fått uppleva.
Hur tror ni att det påverkat er relation till pengar och finanser och sparande och sådana saker? Vad lär man sig i bakgrunden?
Det är en bra fråga, den har vi faktiskt inte fått förut. Men jag tror ju själv att man är mycket försiktigare pengar. Jag undrar med saker och så, absolut inte snål på något sätt. Men jag känner att pengar är en väldigt, väldigt trygghet. Där hänger en del av livhanken också, att alltid ha någon krona sparad och så vidare. När man har sett just det här baksidan med pappa och hur vi inte hade pengar alls ibland, och ibland så hängde pappa, vi ska också säga det, han är ju också konsthandlare pappa, så det var så mycket han kunde finansiera sitt spelande också via konsten då, innan han började låna pengar och det blev ockerräntor och så vidare. Men för oss så är ju pengar också en trygghet, det kan rädda livhanken, så den känslan har jag i alla fall.
Jo, men det är som Martin säger, farsan är, alltså, det är lite också därför den här boken har ju han som en av huvudkaraktärerna hela tiden, och han var ju verkligen en karaktär. Han är otroligt duktig på det området, konst. Han anses ju vara Sveriges bästa konstkännare och konsthandlare. Så han har ägt en del gallerier och jobbat mycket privat. Och Han är ju liksom genom åren, det har ju passerat ja, de allra de största konstnärerna i världen. Det är
till Chagall, med Picasso, vi har hängt alla möjliga hängt hemma oss på våra väggar.
Så att där
det är väl inte för inte man kallas för Tavel-Tommy, var det inte så?
Tavel-Tompa, ja, precis. Ja.
Tavel-Tompa, ja.
Men det är det som är så surrealistiskt. Men ena dagen kunde man sitta och förhandla med, jag, eftersom jag blev så mycket indragen, Jim också gör såklart, men jag kunde ju sitta ena dagen på Östermalm bland Claes Moser och Kjell Klang och de största konsthandlarna, och så satt jag där och förhandlade med dem, farsan hade lånat pengar och så vidare, det var tavlor som hade försvunnit och så vidare, och nästa dag satt man med kriminella ute i förorten och liksom försökte rädda livhanken på farsan. Så de här två världarna liksom möttes genom det här spelandet på ett sätt som var helt, ja, surrealistiskt och märkligt såklart.
Men det som jag ville säga bara så jag inte glömmer bort det, är att farsan är ju, alltså han, när han bestämmer sig för någonting då blir han extrem, så att han är så himla duktig på konst. Han kan ju liksom, ni kan slänga fram vilken tavla som helst på 30 meters avstånd så kan han säga så, ja, det är den här konstnären den här perioden, inte en av hans bättre verk, bla bla bla. Så att han är ju grym på det där. Han är liksom manisk, och det gjorde ju att han blev bäst, och han har också hjälpt många att driva igenom väldigt stora affärer liksom på sin kunskap och tjänat mycket pengar själv, och han har ett väldigt gott hjärta i grunden, så det vart ju det här lika väl som han hjälpte en 10 gånger och sen vart det fel den 11:e gången eller liksom då hade missbruket tagit över och sådär, så att man får inte glömma den delen heller. Jag vet att Martin nämnde det här lite grann, men han hade alltid en intuition av att liksom hjälpa folk, och lika väl som det kunde gå att ena hållet så kunna låna pengar, nästa sekund så kunna ge bort sin sista krona liksom. Så att han har varit väldigt speciell, och, eller är väldigt speciell på det sättet.
Men det är väl det som är liksom signifikativt för alla typer av missbruk. Det finns ju ingen koppling till att man är en ond människa för att man har ett missbruk, oavsett om det är alkohol eller narkotika eller spel. Utan kanske snarare tvärtom också, att många som är för snälla liksom trillar dit. Så. Men det är en otroligt stark berättelse. Men har ni barn själva nu? Jag tänker just det här med ekonomin och hur tänker ni? Hur gör ni där då?
Ja, jag har ju 3 barn då, egna, och sen är jag en bonusgrabb också då, så att jag, precis som jag sa där, jag tycker pengar är en trygghet, det är otroligt viktigt, man vet aldrig vad som händer i livet, det kan komma en pandemi eller vad som helst, precis som det har gjort nu, och då behöver man ofta lite pengar i sparat såklart, så att för mig så är det en väldigt, väldigt viktig del att ha den tryggheten. Så man har bättre perioder i livet och man har sämre perioder även ekonomiskt. Så att,
Ja, men man är ju säkert lite olika i grunden. Så jag tror jag hade varit mer lik farsan om det inte var för själva upplevelserna som jag kan använda som en referens. Jag är lite mer risktagande kanske. Jag har ju byggt bolag lite mer kanske på så sätt att vi har tagit en del chanser och så, jag och mina kompanjoner och det. Men jag kanske ändå har balanserat upp det lite grann på grund av det som jag har varit med pappa. Annars kanske jag hade varit för mycket av den varan. Så där. Men det är som Martin säger. Det är ju, någonstans så har man ju ändå lärt sig att du behöver en bas. Och du behöver jobba strategiskt. Det går inte bara att gå all in. Utan då kan det gå åt helvete. Men jag skulle ändå säga att jag är nog lite mer risktagande kanske i min grundpersonlighet. Jag är nog lik farsan lite där. Men jag har använt mina erfarenheter.
Men det är tvärtom mot vad du var på blottamattan.
Ja, faktiskt. Då. Men det är nog lite så faktiskt. Jag skulle nog säga det. Att där är vi nog lite olika, jag och brorsan också. Att jag kommer ihåg, rätta mig om jag har fel Martin, men jag kommer ihåg att mamma sa att du sparade din månadspeng varje månad i flera år, medan så fort jag fick den så bara spenderade den på en gång.
Men kommer du inte ihåg när jag fick chokladkalendern då? Jag sparade alla chokladkalendern, man tar en choklad varje dag. Då tänkte jag spar alla till den 24, så kan jag äta alla. De är så goda så att en, det ger ju ingenting. Då kan jag äta alla den 24. Och så jag sparade alla till 24. Sen när jag öppnade, då hade de ju börjat ruttna alla där, de 20 första. Sen var jag skitbesviken. Jag har alltid unnat med saker och alltid faktiskt någonting, att framförallt mat och äta gott och sådär, det har jag alltid varit noga med, aldrig snåla in på sådana saker, men däremot så vill jag ha en buffert till, det finns alltid en viss oro, jag vet att det kan komma tuffa tider, Och pappa var ju så, han kom ju hem med bilar, han kom hem med landställen, men vi lärde oss att det där är snart bortspelat. Så det fanns där ibland några dagar, ibland en vecka, och sen så var det borta.
I boken pratar ni om det som det till och med att det, så här, ni känner igen er att ni har en liknande, alltså det finns en fara för att man bär på missbrukargenen. Som att man hittar olika typer av liksom, ja, behovet av den där kicken. Känner ni er själva som så att säga, nyktra missbrukare inom annat? Eller att ni kunde ha varit likadant på att ni hittade något annat att kanalisera det till? Är det en gen?
Ja, men det är så vi brukar uttrycka det. Vi känner det, både jag och brorsan. Det finns ett visst risktagande och vi får kickar av olika saker. Vi vill ha de här kickarna, men... Och framförallt det här dopaminpåslaget, och det känner vi, det fick vi genom brottningen. Och framförallt genom att träna extremt hårt. Och vår tränare sa många gånger, som hade varit i många olika länder och varit tränare där, Richard Svirad från Polen, sa det att jag aldrig sett någon som tränar så hårt som er. Så att, och han också implementerade det tänket i vår klubb. Då. Så vi blev väldigt framgångsrika i spårvägen. Då. Men det vi, ja, vi beroende av kickarna.
Nej, men lite det här mentala, att inte sätta upp mentala spärrar för sig själv. Det är ett allmänt bra råd. Sådär. Men jag tänker på det också många gånger, så som du nämnde där, när vi fick den här polska tränaren. Då, han höjde ju ribban liksom, från där vi hade tränat innan till en helt annan nivå. Men han liksom, först så berättade han med och säga att såhär, det är så här de andra som jag har tagit till VM-guld tränar. Liksom. Ja, då trodde man ju på att det är så här vi ska träna. Och sen när vi väl tränade så hårt så började han implementera nästa grej, eller mata oss med nästa grej. Att liksom, såhär, nu tränar ni bäst i världen, det är ingen som tränar så här bra. Och den styrkan tog man ju med sig när man kom in sen på VM och OS och sådär. Då bar man på den känslan att det är ingen som är så bra förberedd som vi är. Så att det mentala...
Men, häftigt att höra. Men, sen tänker jag också då, det är kanske en dum fråga. Har ni själva spelat på trav?
Ja, det har man gjort. Men på, alltså, det är klart man har spelat en del genom åren. Och det har ju varit på liksom en normal nivå. Att man har varit med någon gång och lira och för en normal summa. Men när du har ett missbruk, då spelar du ju mer än vad du har råd till än vad som är bra för dig.
Men det vore inte konstigt mer än uppväxt om man blir som en alkoholist till exempel. Sen, jag har aldrig rört en droppe, jag har sett vad det kan göra. Så hade det också kunnat varit som, jag har inte ens liksom, kört en poker med kompisarna. Men för er har det inte varit som att ni har associerat att det är själva spelandet, som att ni skulle trilla dit bara för att dra en V75-rad.
Återigen, nej. Jag tror jag får lite mer kickar kanske än vad Martin får. Men jag har lagt band på mig där också. Ingen av oss har hamnat i att spela liksom över vår förmåga. Så där. Men jag tror jag tyckte det var jävligt kul att så här, följa med på travet, och jag tycker fortfarande att det kan vara kul att spela kort, poker med polarna, gå till kasinot eller sådär. Men så jag vet inte, jag tror att om jag utvärderar mig själv så tror jag att hade jag inte sett allt som hände med pappa så hade jag nog kunnat falla dit på spelet. Alltså det ligger lite inne i min natur. Men
jag tror just det här att man har en viss oro eller någonting i kroppen, man är alltid på väg, man liksom, det är någonting, och man behöver de här kickarna. Som när vi tränar extremt hårt och tuffa pass, då får man det här lugnet, och man har ju sett att de här dopaminkickarna sitter i kanske en 4 timmar efter ett riktigt hårt pass. När man tittar på endorfinpåslaget så har man sett att faktiskt brottning är en av de idrotterna där det frigörs absolut mest endorfiner. För det krävs hudkontakt, hård fysisk träning och gärna lite smärta för att det ska frigöras. Då. Så det är en kick som man är i stort sett beroende av, skulle jag vilja säga.
Ni var inne på att ni tacklade den här situationen lite olika. Du var lite mer så här, nu får vi sluta stödja det här. Och du var lite mer, vi måste hjälpa människan bakom här. Vad skulle ni ge för råd till den som lyssnar? Och har någon i sin närhet där man börjar misstänka eller oroa sig för en missbrukssituation? Att det är som så här, fan vad är det egentligen som pågår? Det här, ibland träffar jag hela mannen och ibland träffar jag någon annan variant som jag inte riktigt känner längre. Liksom så här. Hur reagerar man? Vad skulle ni ha för råd om någon kommer till er och säger?
Nej, det gäller att ställa krav. Det gäller att vara stenhård. Att en person som har missbruk, de gör allt. De ljuger och de gör allt för att manipulera, och de är ofta väldigt duktiga på det här. Så att det gäller att verkligen stå på sig. Och sen såklart få personen själv att erkänna att man har ett missbruk. För först då kan man göra en förändring. Om du inte anser eller tycker att du har ett problem, då är du inte beredd att heller göra någonting åt det. Så det som jag har ju varit med pappa väldigt mycket på missbruksenheten och så vidare. Och suttit hos psykologer och när han har fått sin behandling och så vidare. Och det gör jag alltid steg nummer ett. Och sen våga släppa taget. Det var ju precis som psykologen sa. Er mamma, hon hjälper er pappa i missbruk. Han har någonstans att bo varje dag. Hon lagar mat åt honom varje dag. Du till och med, Martin, förser med pengar till och från. Som ska gå till skulder, men det går till spel istället. Och så vidare. Så att inte förrän vi släppte taget och han hamnade på gatan, för han hade ingenstans att bo. Vi hittade honom på en pizzeria i Farsta till slut, och där lyckades få hem han till, eller jag och brorsan då, till vår farmor. Och han kunde bo där under en längre period. Jag vet inte, vad blev det, 1,5 år eller sånt där. Först då var han villig att faktiskt ta taget sig på problem och erkänna för första gången att jag har ett missbruk. Och det är tufft det här, för det här är ofta karaktärer, de är starka personligheter ändå, och de säger nej, nej, jag inte, är du dum i huvudet, ja, det här stämmer inte, jag har inte spelat, det är ni som är sjuka och så vidare. Det är lätt att man faller för det där.
De spelar ju på ditt samvete liksom. Det är ju som när Martin, som Martin säger där, att går det så långt att man måste ta till det här, släppa taget, då är det ju, alltså det skriker ju emot ens liksom hela väsen. Att man vill ju egentligen inte själv göra det, fast man förstår som anhörig att det kanske är bara det man måste ta till nu. Men då spelar de ju på ens egen samvete hela tiden. Och liksom, så det är väldigt svårt. Men jag tror Martin nämnde de viktigaste delarna här nu, i alla fall vad vi har lärt oss på den här resan. Att först konfrontera och få dem och liksom, och ställa krav på dem och verkligen liksom vara tydlig och det. Och sen, ja.
Och att det får konsekvenser. Om de inte är beredda att göra en förändring, så kommer det få konsekvenser. Då åker du ut härifrån, eller vi kommer inte leva tillsammans, eller det... Det är det enda sättet, och hur ont den gör. Och för mig, jag var ju den som hade svårast att släppa taget. Och jag tänkte, det var ju därför också, det står ju i boken när jag och Jimmy ryker ihop, rent handgripligt. Där vi i stort sett suger tag i varandra och dunkar upp varandra i väggarna i Gamla stan där vi bodde då på den här tiden. Och Jimmy säger, du kan dra åt helvete, det är bara farsan som gäller, vi måste släppa taget, jag skiter, han förstör våra liv. Medan jag skriker då för Jimmy att han har bara oss. Ska vi låta vår egen farsa dö? Och där vi glider ifrån varandra. Och det är ju väldigt starkt i boken, där man kan läsa om att Jim har ingen aning om vi befinner oss på OS. Och så hör han när han går upp på OS och ska upp och kriga om medaljen. Den enda medaljen vi fattas. Hur han hör våra röster, min och farsans, när vi skriker där på läktaren. Och han känner att han får liksom en inre kraft av det där. Det är jäkligt starkt i boken faktiskt.
Mm. När ni läser boken själva, liksom, hör er egen röst från utsidan. Ni var ju inne lite på att man tänkte så här, fan, hur mycket har jag trängt undan, eller hur kunde det vara? Men hur var det, finns det ett ögonblick som var eran botten liksom? När ni var som räddast eller tuffast, eller liksom, på vilken sida hittar man det när ni själva är så här?
Kanske på olika, kanske på olika tidpunkter skulle jag kunna tänka. För mig var det alltså strax innan OS 2012 då, eftersom det var så många saker som var på kollisionskurs då. Dels var det som värst med farsan. Och med hot som liksom hade börjat smitta ner sig på oss, och de hörde av sig. Och sen så,
vad betyder det? Människor ringer och säger ringde, så här, exakt. Nu vill vi ha pengarna av dig istället.
Annars... Ja, eller det kunde vara att förmedla till pappa att han har liksom 2 veckor på sig att ta fram de här pengarna. Och några gånger så löste Martin liksom en tillfällig del av skulden. Kanske om det var en 500 000 kanske man kunde lugna ner dem genom att få fram 100 000. Det kunde vara på olika sätt. Men att de började ta det genom oss. Innan hade de ju bara... Men farsan bytte ju nummer hela tiden och sådär. Så dels det, men sen var det också... Jag hade en liten 1-åring, nyfödd. Och samtidigt skulle jag satsa till OS. Så jag hade faktiskt... Jag gjorde sömnundersökning då. Jag hade över 60 uppvaknande per natt i flera, jag tror det var nästan ett helt års tid. Och jag var ju helt under isen liksom. Och samtidigt så hade jag min livs viktigaste tävling. Så det är ändå så här, efterhand var jag väldigt stolt över att jag ändå kunde prestera på OS. Så det var väl det tuffaste. Och sen när jag landade efter allting, då åkte jag ner också i en form av depression. För då klev jag ur den här bubblan och liksom så här, helt plötsligt när man liksom, det brukar vara så när man väl får landa lite grann, då brukar andra smällarna komma. Så att där hade jag mina värsta år 2011, 12, 13 då. Så jag vet inte exakt
hur det var. Jag hade tidigare, skulle jag vilja säga, det var ju, jag bestämde mig för att gå upp en viktklass och försöka göra det som kanske ingen annan tidigare riktigt hade lyckats med, att gå från mellanvikt till lätt tungvikt och bli världsmästare. och fick många gånger höra att det här skulle vara omöjligt och så vidare. Men samtidigt så gick jag också igenom en separation. Jag hade två små barn jag skulle ta hand om då. Och sen så bar jag farsan på mina axlar i stort sett dagligen. Och farsans missbruk eskalerade hela tiden då. Och farsan var väldigt självmordsbenägen också. Och hotade med att han skulle ta livet av sig och så vidare då. Så att... Och då tränar jag stenhårt två pass om dagen då och ska försöka bli världsmästare. Jag ska vara en bra familjefar och ta hand om mina barn. Jag ska ta hand om farsan. Och det slutar med att jag sitter på ett plan och ska iväg till Ungern på Ungerns Grand Prix. En tävling. Och känner att jag börjar svettas. Svetten lackar och jag känner att jag börjar må illa. Jag måste kräkas. Vi står på Arlanda och vi har inte lyft planen ännu. Och jag säger, men jag måste resa. Min tränare sitter bredvid. Jag måste kräkas. Jag måste resa mig upp, sa jag. Och så ställer jag mig upp. Sen svimmar jag. Allting svartnar. Sen vaknar jag upp i ambulansen. Då har jag så här elektroder över hela kroppen. De trodde först att det var något med hjärtat. Då, så då tar de mig till Karolinska sjukhuset. Och sen så gör hjärnröntgen och gör massa olika tester. Jag hade ju krampat det ganska länge inne i planet där. Och då så... Ja, så säger läkaren. Hon bara, jag vill prata allvar med dig, Martin. Så säger hon till mig, du är helt utpumpad. Både fysiskt och mentalt. Och jag tycker du verkligen ska åka hem och fundera över ditt liv. Om du verkligen ska fortsätta idrotta eller inte. Så där var ju verkligen min, och det står ju en del om det här i boken också, så där var väl min värsta tid. Och jag,
det var 2001 eller?
Nej, det var 2002 där. Ja, 2002. Så där hade jag ju, sen tog vi nästan ett år för mig att ta mig tillbaka igen då. Jag hade ju yrsel dagligen och när jag började tänka tillbaka, fast jag hade ju inte så, jag sov ju bara någon timme per natt. Hjärtklapp när jag åkte och hämtade och lämnade barnen, åkte som en ilv för träning fram och tillbaka, ringde runt och försökte lösa farsans grejer. Så att när man tänker tillbaka vilket sjukt liv man levde, att man ens orkade.
Det är lite komiskt på något sätt också, eller lite så här fascinerande ska jag säga, att när man tänker på de här delarna så här, och ibland som jag sa inledningsvis, när man är mitt uppe i det, då tänker man ju inte på hur sjukt allting är. Men om man får lite distans och så här, hur stark ändå kroppen är, att så här, tänkte att Martin hade sin värsta period och han blev världsmästare typ ett år senare eller ett och ett halvt år senare. Så på något sätt så lyckas man liksom hitta någon jävla urkraft ur det här. Och från att liksom, när man känner att man mår som sämst. Och samma sak för mig egentligen där ju 2012, att jag lyckades prestera där när jag mådde som sämst.
Tar du en OS-medalj.
Ja, så det är ju väldigt fascinerande hur kroppen fungerar och hur det mentala ändå fungerar. Att ur det här så finns det någon liksom kraft som man kan hämta. Liksom.
Och där står ju också i boken att när jag berättar för Jim, han blir ju väldigt ledsen när jag berättar att jag ska avsluta min karriär och jag orkar inte längre. Och jag hade haft ett jäkla skitår där 2004. Även Micke Ljungberg, min fina idrottsvän, hade tagit livet av sig. Och jag säger, jag orkar inte, jag lägger av nu. Och jag säger till Jim att nu lämnar jag över stafettpinnen till dig. Vi har en medalj vi fattas i familjen, och det är den där OS-medaljen. Och jag kommer att stötta dig 100%. Och Jim krigar då fram till 2012. Från att han har missat att ta sig till OS 2008. Och så tar han sig hela vägen till 2012. Och så tar han den där bronsmedaljen. Och det är otroligt starkt.
Mm.
Så att det, ja.
Vilken historia alltså. Helt otroligt. Fantastiskt att höra. Och vilka krigare ni är, måste man ju säga. Det är ju... Ja, det är fascinerande. Otroligt fascinerande och inspirerande, ska
alltså,
jag säga.
Sen är ju boken, alltså det är ju mycket, nu när vi pratar om det, det är visst, det är mycket mörker och så här, men vi ska ju också, för att lätta upp allting, vi har haft fantastiskt roligt, och brottningen blev ju våran fristad. Vi hade våra vänner, mycket glädje och resor, och så att just den här, jag tror att den var otroligt viktig för oss att få den balansen, att orka. Mm. Det vi var med om vid sidan, att brottningen blev våran fristad där vi liksom kände oss starka och där vi var kunde prestera. Och
det är också ett tips till alla lyssnare som går igenom tuffa perioder, att liksom hitta en miljö där man känner att här... Att man får utlopp för de här grejerna, både kanske det här på något sätt, liksom det kreativa, det kan vara mentalt eller fysiskt eller båda delarna. Också en miljö med vänner som är liksom inte så ihopsvetsat med den andra miljön. Liksom när vi kom till brottningen, det var ju inte så många som kände våra familjer och farsan och så, utan det är ett bra tips tror jag, att hitta liksom sin hobby eller någonting annat som man satsar på. Och verkligen ta sig dit, för att det kan hjälpa en att ta sig igenom tuffa perioder.
Sen vill jag också bara säga det att farsan har gjort en fantastisk resa, och det tycker jag också inspirerar mycket i boken, att liksom vara där nere i skiten och där man trodde det finns syd, han kommer aldrig ta sig ur det här. Hur ska det vara möjligt? Hur ska han ta sig upp igen? och alla som jagar och så vidare. Men att lyckas ta sig tillbaka igen och göra den resa han har gjort. Han hade något återfall då för några år sedan då, men som blev inte så lång, var något halvår då. Men annars varit spelfri då, och vi har lyckats skriva av och löst många, alla de skulder där det fanns en hotbild och allting. Sen kommer alla skulder resten av livet, men han jobbar och kämpar och betalar av, så att han har gjort en otrolig resa också.
Ja, häftigt. Ja, det var otroligt inspirerande att höra er, tycker jag. Och vart, om man ska köpa boken då, vart går man, är det liksom, vart rekommenderar ni?
Ja, den finns överallt där man köper böcker, bokhandeln och ja, det finns ju även på ljudbok, och där har vi faktiskt spelat in den själva. Vi ville ju, borde jag och Jimmy, nej, vi måste ha kända eller författare duktiga då, som är duktiga på att läsa in böcker. Nej, ni ska göra det själv, det blir mycket mer personligt sådär. Så att det blev en liten strid, men vi bestämde oss för att göra det, och det landade väldigt, väldigt bra. Det blir väldigt personligt också när man hör Jimmy läser sina kapitel, det han var med om, och jag läser mina kapitel då. Så den finns även på ljudbok då. Så den finns på kul. Storytel och de här.
Du måste ju säga vad den heter en gång till ifall man missade det.
Brottabröder, en fight för livet.
Ja, jävlar.
Snyggt. Det vi kanske nämner lite snabbt, det projektet som vi håller på med nu, det är ju filmprojektet. Så vi får ju se. Ja, den innehåller alla delar liksom som de verkar gilla, så det har ju varit flera regissörer som har varit intresserade och sådär, så att det är ju alltid ett lång projekt att göra film, men det är jäkligt kul, och vi är jättetacksamma att det är så många inom den branschen som har hört av sig, och nu har vi börjat hitta vårt team som känns rätt att jobba med, så att förhoppningsvis blir det filmen då också. Så
Brottabröder.
Skulle man kunna bli lovad en biljett i premiären på filmen då?
Ja, det är klart. Jag trodde
du skulle vilja bli lovad en statist
Matti, du kan få välja när vi spelar med eller brorsan. Men du måste lära brottas lite också.
Ja, visst. Ja. Den lilla detaljen.
Ja, det är bra.
Nej, men härligt. Vad härligt det var att träffa er, boys. Verkligen. Tack så jättemycket för att ni kom.
Ja, detsamma. Tack för att du fick komma.
Ja, jättekul att vara här.